fortsätta vår predikoserie från andra Korinterbrevet. Och vi har kommit fram till kapitel 8 och 9. Som sticker ut lite i det här brevet. Kanske ni märkte när ni läste det i husförsamlingarna nu. Och Anders har lovat att läsa första delen av kapitel 8. Så ni ska få lyssna till den.
Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva församlingen i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra, efter sin förmåga, jag över sin förmåga har det gett. Det kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa det heliga. Och det gav inte bara det jag hade hoppats. Efter Guds vilja gav det först och främst sig själva åt Herren och åt mig. Därför kunde jag be Titus fortsätta som han börjat och se till att även denna frikostighetens gåva blir fulländad hos er. Ni som har allt i överflöd, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er. Se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva. Det här är ingen befallning, men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa det mot andras hängivenhet. Ni känner vår Herre Jesus Kristus stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger er, och det kan ni ha nytta av. Ni som i fjol påbörjade arbetet, och det med god vilja, fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan. Allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet. Han med mycket fick inte för mycket, han med lite fick inte för lite.
Ja, här kommer två kapitel som sagt sticker ut lite grann. Andra Korinterbrevet som vi håller på och predikar oss igenom, det handlar ju annars om att det har blivit en förtroendekris mellan församlingen i Korint och Paulus, som är den som grundade den här församlingen. Så brevet handlar mycket om det här, att hur man försonas och ett nytt förtroende för Paulus, och att sanningen var denna, och evangeliet om Jesus, sanningen om evangeliet. Och mitt i det här så kommer då två kapitel som handlar om en insamling till församlingen i Jerusalem. Det kan verka väldigt märkligt, och var kom det ifrån? Men som vi hörde här i texten så var den här insamlingen något som de hade dratt igång redan i fjol, men som hade stannat av någon anledning. Och därför så tar Paulus upp det här frimodigt nu igen. Och för Paulus så hänger det här väldigt nära ihop. För honom är inte det här med pengar någonting som är helt annorlunda mot det här med försoning. Utan för honom är det samma grund till båda sakerna. Grunden för givandet och för att vara generös och för att göra den här insamlingen, den finner han i mötet med Guds nåd. Precis som grunden för försoning finns i mötet med Guds nåd. Och därför så hänger det här samman för Paulus. Både att kunna reda ut konflikter och försonas, Och att ta ansvar för varandra, dela med sig, ta ansvar för sina syskon, det är ett gensvar på Guds nåd i våra liv. Det är en konsekvens av att man lever det nya livet där man följer Jesus. Och när han nu lyfter den här insamlingen och tar upp den här frågan med dem, så gör han det utifrån tanken om att allting från början är en gåva från Gud. Och den här förvaltartanken, den är väl förankrad i Gamla testamentet. Att Gud från början har gett oss allt det vi har. Och att vi får förvalta det som Gud har gett. Hela vårt liv, allt det vi äger, det är en gåva från Gud. Och Paulus, han hade till exempel med sig, när han tänkte och resonerade runt det här, då hade han med sig det som står i första krönikeboken kapitel 29. Det finns här. Där har de byggt templet och kung David, han ber en bön i samband med det här. Så här står det. Inför hela församlingen prisade David Herren. Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjda härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig, och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka. Allt har du makt att göra stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. Ty vem är väl jag? Och vad är mitt folk att vi själva skulle ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt. Och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand. Den här tanken om att Gud har gett oss allting, och det vi kan ge tillbaka till honom, det kommer ursprungligen från honom. Det var väl förankrat i Gamla testamentet. Men hur mycket större blev inte det i ljuset av korset? När vi också inte bara får livet här och nu, utan det eviga livet från Gud. Och därför skriver han ju så här. Ni känner vår Herre Jesu Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Och här menar han inte då att vi ska bli rika i materiell mening, utan vi blir rika på grund av nåden att få evigt liv. Den största rikedomen av allt. Han har gett sig själv för att vi ska få evigt liv. Så han lägger grunden till och en förståelse för varför vi ska vara generösa. Varför vi ska ge av det vi har fått. Att grunden, den ligger i Guds nåd och det han har gett oss. Men samtidigt så blir det också för de i Korint som läste det här, så blir det också ett väldigt tydligt och konkret sätt att jobba vidare på försoningen med Paulus. För att delta i den här insamlingen, att ta upp den igen, det skulle bli ett sätt att uttrycka i praktisk handling att man har förtroende för Paulus. Att visa att man ser honom som en ledare och apostel. Och han inbjuder dem till att på ett konkret sätt visa det genom att ta upp den här insamlingen igen. Om de inte skulle göra det, så skulle det däremot bli ett ganska tydligt avsteg liksom bort från övriga kyrkan och att liksom förneka Paulus auktoritet. Så det har en ganska tydlig nära koppling till just deras relation också. Paulus, han uppmanar ju också församlingen i Korint, för att han tänker att de har ju också blivit välsignade med så mycket. Han skriver ju så här: ni som har allt i överflöd, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva. De har mycket och därför kan de också ge mycket. Han jämför den här texten med församlingarna i Makedonien som inte hade så mycket, men som gav till och med kanske mer än det de egentligen klarade av. Och han utmanar dem lite här, men ni har ju faktiskt fått väldigt mycket, så ni kan också ge väldigt mycket. Men samtidigt så betonar ju Paulus att grunden handlar om hjärtats inställning. Det handlar inte om hur mycket man har att ge, utan viljan att ge av det man har. Han skriver ju så här: fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Ja, bara det här skulle man kunna stanna upp vid och ha en hel predikan om. Den Gud som aldrig bedömer oss utifrån det vi inte har, utan som alltid bedömer oss utifrån det vi har. Vilken vila det är i det. Att vi ser ofta och bedömer oss själva utifrån det vi inte har. Om jag hade det där, då skulle jag kunna åstadkomma det här. Om jag hade den där förmågan, talangen, gåvan, då skulle jag kunna göra det här. Om jag hade de här pengarna och de här resurserna, ja, men då skulle jag kunna göra detta. Men Gud bedömer aldrig oss efter det vi inte har. Han ser bara det vi har. Och det bedömer han oss utifrån. Och det kan vara en väldig vila i det. Att vi måste inte jaga och sträva efter att nå upp till en nivå där Gud kan börja bedöma oss ifall vi blir tillräckligt bra. Utan just det vi har, det är det han bedömer oss ifrån. Samtidigt så är ju det också ganska uppfordrande. Vi kan inte gömma oss bakom att ja, men sen när jag har det där, då ska jag tjäna Gud med det. Eller när jag har lärt mig det här och det här, då ska jag använda det till Guds rike. Nej, redan nu, med det du har precis idag. Det du har idag, det bedömer Gud. Det är också lite uppfordrande. Vi behöver börja precis nu med det han har gett oss. Vi kan inte gömma oss bakom att vänta på något annat läge, utan just nu. Precis som i berättelsen om pundet att förvalta. Hur förvaltar vi de gåvor vi har fått av Gud idag? Han utmanar oss i det just nu. Den andra delen av kapitel 8 handlar sen, som inte vi hörde nu då, handlar om instruktioner för hur insamlingen ska gå till. Paulus han är noga med att det här är ett förtroendeuppdrag när man gör en insamling. Det är väldigt viktigt att man hanterar det på ett korrekt och bra sätt. Och det är inte mindre andligt än något annat. I den kommentaren som Marcus Sönnebrandt har skrivit, som vi läser parallellt när vi förbereder predikningar, så skriver Sören och han som har skrivit den här boken att en revisor har en väldigt andlig uppgift i Guds församling. Att det går inte att skilja på det. Att det inte är mer andligt att stå här och predika än att se till att de gåvor vi samlar in hanteras på ett bra och korrekt sätt. Och det är viktigt också för Paulus. Han säkerställer att alla förstår att det här kommer hanteras på ett bra sätt. Ja, några neddyk i kapitel 8 var det. Men nu ska vi få höra på kapitel 9 också. Och Karro ska läsa för oss.
Igen. Egentligen är det onödigt att jag skriver till er om hjälpen till de heliga. Jag känner ju er goda vilja och inför makedonierna skryter jag med er och säger Akaja har förberett sig sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta här. Men jag har skickat bröderna för att det jag sagt om er i det här sammanhanget inte ska framstå som tomt skryt och för att ni ska visa er redo, så som jag sa. Annars får jag, för att inte tala om er själva, stå där med skam i den här saken. Om några makedonier följer med mig och finner att ni inte är förberedda. Därför har jag ansett det nödvändigt att be bröderna resa till er i förväg och redan nu ordna med den rikliga gåva som ni har utlovat, så att den kan ligga färdig och visa att ni ger rikligt och inte motvilligt. Kom ihåg, den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Till Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta det rätt, och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet som framkallar tacksägelse till Gud när jag förmedlar gåvan. Den tjänst som ni följer med denna insamling fyller inte bara de heligas behov, utan också tacksägelserna till Gud kommer att överflöda. När ni ger denna tjänst visar er pålitlighet, när ni genom denna tjänst visar er pålitlighet, kommer de att prisa Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och frikostigt delar med er till dem och till alla. De kommer att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans oerhörda gåva.
Ja, det här kapitlet handlar om glädjen och välsignelsen av att leva ett generöst liv. Gud älskar en glad givare, till exempel, står det här. Och texten den talar om lagen om sådd och skörd. Den som sår snålt skördar snålt, men den som sår rikligt får också skörda rikligt. Ja, nu är vi inte så många lantbrukare här, så detta kan ju behöva förklaras för en del. Men även i den lilla odlingen så blir det ju tydligt att ju fler frön du stoppar i jorden, desto fler morötter eller tomater eller ringblommor kan du sen skörda. Det finns en lag där om sådd och skörd. Men vad betyder det då när det handlar om att leva generöst? Hur funkar den här lagen om sådd och skörd? Det här är ju en text som ibland har använts för att säga att Gud ger ekonomisk välgång, liksom, om du ger, som någon slags automatik. Det där är lite klurigt, tycker jag. För om man skulle dra det hela vägen ut, det resonemanget utifrån den här texten, då skulle det ju bli att motivet för att ge skulle vara att man själv får. Då skulle man tänka att Paulus på något sätt argumenterar med det, att om du ger så kommer du få. Det finns en automatik i det där. Men budskapet i den här texten, det är ju faktiskt det motsatta. Inte att jag ska få och att jag ska bli ärad på något sätt, utan texten säger gång på gång att Gud ska bli ärad när vi ger. Det står till exempel, den tjänst som ni följer med denna insamling fyller inte bara de heligas behov, utan får också tacksägelserna till Gud att överflöda. Motivet för att ge är att tacksägelsen till Gud ska stiga upp från jorden för den som får ta emot. Vi kan få vara bönesvaret för någon annan. Det är det som den här texten mycket mer andas. Guds namn blir ärat på denna jorden om vi välsignar andra med det vi har. Så motivet för att ge är inte att vi ska få. Men lagen om sådd och skörd, den är mycket mer förnulig än så. Det är inte den här automatiken i att vi får det vi sår heller. Utan jag kanske sår någonting och skördar något annat i lagen om sådd och skörd. För jag kanske just den här stunden kan så något ekonomiskt och välsigna någon med en lunch. Och då kanske jag skördar glädje och vänskap. Det kan vara en sån dynamik i lagen om sådd och skörd. Och det ställer frågan om vad rikedom är på sin spets. Vad handlar egentligen det om? Vem är rik? När jag var liten funderade jag en hel del på det där, om vi var rika eller fattiga i vår familj. Jag vet inte riktigt, vi var ju så här helt medelmänniskor i Sverige på den tiden. Men ibland så frågade jag ändå min mamma så där, är vi rika? Och då sa hon, ja, jag är rik på barn. Jag hade 4 syskon, vi var 5 syskon. Hon var rik på barn. Och då fick jag ju redan som barn börja tänka på, vad är rikedom? Hur är den som är rik? Vad mäts rikedom i? Och det mäts i så mycket mer än bara materiellt välstånd. Att leva generöst, det betyder att vi också öppnar upp för att Guds omsorg blir synlig i den här världen. På något sätt så kliver vi, liksom, när vi lever generöst, så kliver vi in i en, liksom, en värld av där vi får vara generösa mot varandra. Där vi får välsigna varandra med det vi har. Och på så sätt blir Guds omsorg om oss synliga när vi ställer, liksom, våra resurser till andra människors välsignelse. Och då kan det också vara så, som det stod i kapitel 8, att en gång är det mitt överflöd som får välsigna någon annans materiella brist. Och någon annan gång kan det vara min materiella brist som någon annans överflöd välsignar mig med. Så kan det absolut vara i Guds rike när vi ställer våra resurser till Guds förfogande. Men det kan också vara på så många andra sätt som ett generöst liv ger god skörd i våra liv. Texten vill hjälpa oss att se att vi inte behöver sätta vårt hopp och vår tillit till pengar, utan Gud är den som har omsorg om oss. Och vi kan få vara en del i att förmedla den omsorgen. Levisia, vår äldsta dotter, hon går på bibelskola just nu. Och när vi träffade henne några veckor in på terminen, då hade de läst om hur man skulle tänka om en kristen ekonomi. Och då hade de fått fundera på frågan, vad är ett behov och vad är ett begär? Så när vi gick och handlade så tittade Levisia på alla saker och bara, är det här ett behov eller är det ett begär? Nej, det där är ett begär. Ett behov är någonting man verkligen behöver. Ett begär är någonting man vill ha, men som man egentligen inte behöver. Och det där är en ganska utmanande fråga att ställa till oss själva. När vi inför nästa köp du står inför, fundera på, är det här ett behov eller är det ett begär? Vi kan behöva justera vår blick, för vi är så vana vid när vi lever här att vi ofta kan få det vi både behöver och begär. Och den här texten säger inte att Gud kommer ge dig allt du vill ha, men Gud kommer fylla dina behov. Och det är en viss skillnad i det. Gud kommer inte ge dig allt du vill ha, men han kommer fylla dina behov. Och verklig rikedom, det är att leva i den tilliten. Att jag sätter inte mitt hopp till mina pengar, utan jag sätter mitt hopp till Gud. Min tillit är inte till mina pengar, utan min tilliten har jag i Gud. Det kan vara en befrielse att leva enkelt. När jag skulle börja jobba med den här predikan så tyckte jag det kändes lite motigt, måste jag säga. Jag kände lite så här, ska vi prata om pengar nu igen? Men sen när jag tänkte på det här så tänkte jag att det är nog istället så att Gud har ett särskilt tilltal till Johanneskyrkan den här hösten som faktiskt handlar just om det här, om generositet. Det är nog ingen tillfällighet att den här texten kommer tillbaka till oss en gång till. Och där vi får utmanas och fundera på just de här frågorna en vända till. Jag tror att Guds utmaning till oss handlar om hur vi kan få vara till välsignelse för andra. Hur vi kan få leva generöst. Generositet, att man med glädje delar med sig av sin tid, sitt engagemang, sina pengar, sina resurser, sin vänskap och sin kärlek. Jag har mött så mycket generositet i Johanneskyrkan. När jag är på andra ställen så där och pratar om Johanneskyrkan eller med pastorskollegor, då säger jag om oss att Johanneskyrkan är en väldigt generös församling. Och jag är tacksam och stolt och glad över att få vara en del av en generös gemenskap. Man vill dela med sig i Johanneskyrkan. Och vi har ju tränat oss på det i så många år. Vi sitter ju i husförsamlingen hemma i varandras soffor. Vi bjuder varandra på korv och bröd eller te och smörgås. Vi ordnar liksom knytis julbord, kanske vid jul eller en sommarfest. Och någonting händer i oss när vi gör det. Vi formas faktiskt till generositet. Det finns en väldigt viktig poäng i att vi träffas i husförsamlingar hemma hos varandra med regelbundenhet. För det formar oss hur vi tänker om det vi har och det vi, våra resurser. Det tränar oss väldigt praktiskt i att bli generösa. Att det är naturligt att dela både vardagsbestyr när man inte riktigt har hunnit städa utan får liksom stänga dörren dit och sådär. Men ändå våga öppna upp och säga men välkomna hem till oss ikväll. Det tränar oss i generositet. Och jag tror att Gud den här hösten vill göra oss uppmärksamma på det där. Att vi är en generös gemenskap. Vi är rikt välsignade. Och vi vill dela med oss till andra. Jag har blivit påminn om det och rörd och glad över det den här hösten. Och jag tror också att Gud mitt i det vill utmana oss att vi kommer kunna få växa ännu mer i det där. Vi kan få fördjupa vår generositet. Vi kommer kunna få sträcka oss ännu längre. Gud kan låta så mycket mer ske genom vår församling än vad som sker idag. Vi är långt ifrån taket. Det finns så mycket mer. Så mycket mer som Gud kan göra med alla de resurser vi sitter på. Precis som med församlingen i Korint så är vi så rikt välsignade. I kunskap, i tal, i tro, i ekonomi. Vi är så rikt välsignade. Och Gud han vill göra så mycket mer av de resurser som var och en av oss sitter på. Och som vi tillsammans förfogar över. Jag tror att han vill utmana oss att göra så mycket mer. Jag tror han har mycket större drömmar för Johanneskyrkan än vad vi ännu har sett. Han drömmer mycket större och tänker, wow, det kan hända så mycket mer genom den församlingen. Tänk att en handling som du gör kan få vara ett bönesvar för någon annan. Tänk att någonting som du gör för någon annan kan göra att den människan tackar Gud. Det slog mig när jag förberedde den här predikan och jobbade med den här texten. Inte bara att en människa säger kanske tack till dig för att du gör det. Men den fylls av tacksägelse till Gud. Det är ett ännu mycket större perspektiv. Det vi har kan vara bönesvaret för någon annan människa. Om det så är vår tid, vår soffa, vårt hem, våra pengar. Det Gud har gett oss. Det kan vi få välsigna någon annan med. Så att den människan tackar Gud för att detta kom i deras väg just nu. Visst är det fantastiskt att få vara en del av den här organismen som är Guds församling. Där det här sker och att vi får ha kontakt med Gud som varje dag kan leda oss in i hur vi kan få välsigna andra. Det är ju ett sånt otroligt stort, fantastiskt äventyr. Och så är det ett helt annat perspektiv på livet än om målet bara är största möjliga njutning. Mest till mig själv. Så mycket mer fascinerande livet blir när jag kan få ge av det jag har och vara med och välsigna andra så att människor börjar tacka Gud. Så att Guds namn blir ärat. Och det här gäller ju både den som känner att man har fått lite eller mycket. Vi bedöms var och en utifrån det vi har. Så var och en kan vi utifrån det vi har få be bönen imorgon måndag när vi vaknar. Gud, hur kan jag få välsigna någon annan människa idag? Och kanske så känner du så här, men det är jag som behöver bli välsignad. Jag är så trött och sliten och jag orkar verkligen inte alls tänka på någon annan än mig själv just nu. Så kan det vara. Så kan livet vara. Men vet du vad jag har upptäckt? Och det är den här märkliga dynamiken som är i Guds rike. Ofta är det så att när man är som mest trött och sliten själv så finns det en kraft i att få välsigna någon annan. att ofta är det så att man öppnar upp sig på något sätt för andra människors utsatthet när man själv är i ett utsatt läge. Och kanske blir man som allra mest trovärdig då. Så våga be den bönen. Också när du känner att jag behöver få bli omhändertagen och sedd, så får du be Gud sänd någon i min väg. Men vem kan jag få välsigna idag? Finns den här insamlingen till Jerusalem idag? Pågår den fortfarande, den här insamlingen till församlingen i Jerusalem? Ja, men det gör den på sätt och vis, kan man säga. Parallellt med att jag har förberett den här predikan den här veckan, så har jag också fått mejl och inbjudningar och grejer från EFK, Evangeliska Frikyrkan, som Johanneskyrkan hör till. Då har jag fått olika liksom mejl och meddelande om andra kyrkosituationer runt om i världen. Våra bröder och systrar runt om i världen. Våra syskon i Jerusalem finns kanske någon helt annanstans idag. Och jag och Karro och Karros pojkvän Markus, vi var igår hela dagen i Ryttargårdskyrkan på en fantastisk dag om mission som var otroligt inspirerande. Och då fick vi se bland annat en bild på den här staden här. Vi ska se om du hittar den. I en av de mest utbombade städerna i Syrien, den här staden, jag vet inte vilken stad det är, men i den här staden fanns det innan kriget en liten baptistförsamling på 20 medlemmar. Nu efter kriget, när det ser ut så här i den här staden, så har EFK via sina kontakter i Libanon kunnat hjälpa den här lilla församlingen till att få vara till välsignelse för andra där. Det kommer många flyktingar förbi och det är väldigt stor nöd i staden. Idag är man 600 medlemmar i den församlingen. Man har 200 barn på Himla Liv med deras söndagsskola. Visst är det helt fascinerande? Här blir vi förvånade om någon kommer till tro. Men vet ni, runt om i världen har aldrig så många muslimer kommit till tro på Jesus Kristus som man gör just nu. Det är vad man skulle säga för i världen, en väckelse bland muslimer runt om i världen. Det som sker runt IS och så får många muslimer att börja fundera och söka. Och rekordmånga människor, muslimer, finner Jesus Kristus just nu. Det var också besök, om vi tar nästa bild, så var det också besök från... den kanske inte var inne där. Just det, det var det. Jag fick inte med den. Men det var samtidigt på den här missionskonferensen vi var, så var det två pastorer med från Tanzania. Och de berättade att de arbetade i ett muslimskt område. Och de hade de senaste 20 åren sett hur någonting hade hänt. När de började berätta om Jesus för 20 år sedan, då hade de sån huvudvärk när de kom hem efter en dag. För det var hela tiden människor som tog upp grus och slängde på dem och skrek och bara försökte tysta dem verkligen bokstavligt talat. Men nu, idag, så är det helt annat läge. Det är helt öppet. Människor längtar efter att höra om Jesus. Men deras problem är att deras mission stannar av, för de har inte pengar att bygga kyrkor. Det finns fortfarande problem med att fira gudstjänst hemma i hemmen i muslimska områden. Man behöver ha en egen tomt, man behöver ha en egen kyrkobyggnad för att kunna göra det. Och de säger problemet är inte att muslimer inte vill höra om Jesus. Problemet är att vi inte har någonstans att samlas, så vi kan inte göra det. Så det är verkligen på riktigt så att insamlingen till Jerusalem, den pågår fortfarande. Och ni ska få se en liten filmsnutt på det här temat, om vi får fram den här nu. Vi ska se, vi har trixat lite med det, men se om allt funkar.
Hej, jag heter Josefin Folsten och jag är ledare för EFKs internationella mission. Och det finns en grej som jag skulle vilja fråga dig. Något som jag inte riktigt förstår. Hur kan det komma sig att månad efter månad, år efter år, när jag kikar på våra insamlingsresultat så ligger vi efter i insamling till våra församlingsbyggande projekt runt omkring i världen? Så är det. Men varför? Om du har några idéer eller tankar om det så får du supergärna höra av dig till mig. Men jag tänker att för några av er så handlar det om att ni inte stödjer därför att ni inte vet. Att i vårt internationella arbete runt omkring i världen så stödjer vi församlingsrörelser som fullkomligt växer så det knakar. Eller att vi i vårt arbete i Peru, Tanzania, Sudan, Laos, Mongoliet stödjer nationella pionjärarbetare som till exempel Baroy i Bangladesh som med fara för sitt liv sprider evangeliet. Eller att vi stödjer församlingsgrundare som den där 16-åriga tjejen som jag träffade i Indien för ett tag sedan när jag var där. Hon har grundat 6 husförsamlingar bland sina vänner. Just nu saknar vi 2,1 miljoner kronor för att kunna genomföra de saker som vi har planerat med våra samarbetskyrkor runt omkring i världen i år. Så hugg tag i din telefon och swisha en gåva till 940 37. Tack!
Det är alltså ett konkret sätt hur vi kan få utmanas att ge till insamlingen i Jerusalem här och nu. Kommer du inte ihåg numret sen men vill ha det så fråga mig så ska jag försöka komma ihåg det. Så, du kan också ta upp din mobil och ta ett kort på det om du vill ge en gåva sen. 940 37. Det var ett väldigt tjat om pengar, kanske du tycker. Blir det inte lite väl mycket av det nu? Har vi sådär? Ja, det kanske det blir. Och det kanske är för att vi också har generellt sett mycket pengar, vi som är här. Jag funderar på hur det skulle vara att hålla den här predikan i en församling i till exempel Tanzania. Och tänkte att ja, det skulle vara helt annorlunda. Kanske skulle jag faktiskt vara frimodigare att hålla predikan där. Det är kanske känsligare att prata om pengar när vi har pengar. Kan det vara så? Men det handlar inte bara om pengar. Utan vi får öva oss och vara generösa på så många andra sätt. Och därför så är min andra utmaning, det här var min första utmaning, att vi faktiskt skulle vara med och konkret ge till en annan församling, till en församlingsrörelse runt om i världen som inte kan bygga församling vidare på grund av att de saknar ekonomi. Det är min första utmaning. Men min andra utmaning är att du den här veckan som kommer fundera på: hur kan jag vara generös utan att pengar är inblandade? Hur kan jag tänka generösare utan att jag behöver använda mina pengar? Vad kan jag liksom sträcka mig i och öva mig i generositet när det gäller min tid, mitt engagemang, min vänskap, min kärlek? På vilka sätt kan jag göra det? Och be Gud att fundera på hur kan jag liksom få växa på det här området? Hur kan jag utmanas att gå ett steg till och träna mig i generositet? Det är den andra utmaningen. Det sista orden som står i de här två kapitlen, det var det som också jag satte som rubrik på den här predikan. Se om du hittar tillbaka till den. Men annars så står det så här: Gud vare tack för hans oerhörda gåva. Det är liksom slutorden som Paulus avslutar med. Gud vare tack för hans oerhörda gåva. Och det tänker jag borde vara det som är liksom klangbotten i våra liv när det handlar om allting. Gud vare tack för hans oerhörda gåva till mig och mitt liv. Allt som han har välsignat mig med. Och ytterst sett gåvan om evigt liv. Låt oss be. Ja, tack